Hej och välkommen Nina Björk till Helsingborg. Och äntligen ska jag säga, därför att det var meningen att du skulle komma i höstas eller om det var i december.
Mm.
För det vi ska prata om här, och vi det är Nina Pascual, min kollega, och jag som heter Eva Månsson. Det är om din senaste bok som heter Om att älska frihet, tankar kring det politiska. Och den kom i september 2020. Men först ska vi börja från början. Du är ju författare, debattör, kulturskribent och litteraturvetare som har gett ut 6 titlar. Och du debuterade med Under det rosa täcket 1996 och som har fått en stor betydelse för feminismen. Och speciellt för unga tjejer. Den har ju blivit en feministisk klassiker. Och i Bonnier jag gav ut den på nytt igen 2012. Under klassiker-serien. Så det är ju bra jobbat för en debutant.
Ja.
Hur var det att få så mycket uppmärksamhet när man debuterar och inte är speciellt medievan?
Nej, det var skitkonstigt faktiskt. Alltså jag var ju ändå, jag var inte speciellt rädd för recensionerna, det har jag blivit mycket mer rädd för. Utan för jag bara tyckte, gud, jag har fått ut en bok, det i sig var ju så häftigt. Och sen att det blev så stort, det var ju mycket, mycket märkligt. Mm. Alltså när jag skulle åka runt och föreläsa, jag var som en rockstjärna. För det var köer till bibliotek och till Folkets hus och sånt där. Och alla kom inte in. Men jag vet att jag då redan tänkte att det här är nog inte alltid normalt. Alltså, jag får nog inte vänja mig vid det här.
Nej, det är väldigt ovanligt, tror jag.
Ja, så jag försökte liksom nypa mig i skinnet och tänka att det här är lite som en föreställning som går över.
Nina har precis också debuterat. Så att,
är du den som
jag var inte beredd på.
Du är bibliotekarien som du skrev. Det var något reportage i Sydsvenska.
Ja, ja.
Jaha. Med det är jag. Diktsamling var det, va?
Nej, med en roman.
En roman?
Mm. Jaha. Ja. Röstar om vi saknar mamma, heter den. Men nu ska vi inte prata om mig.
Nej, det ska vi inte. Men jag bara kände det att vi måste. Så vi får,
på så, tala om
så,
att
så här kan det vara.
Ja, okej. Okay. Jag får bara vänja mig.
Ja. Och sedan så disputerar du med en avhandling Fria själar, ideologi och verklighet hos Lockmill och Benediktsson 2008. Och ser du den avhandlingen som en föregångare till den här boken Om man älskar frihet? För det tar upp lite, det är ju det här liberala tänkandet.
Mm. Jo, det är ju sant. Jag har inte tänkt på det, att den är någon slags rip-off på avhandlingen, den här boken. Men det är ju sant att det är ju frihetsbegreppet, och det liberala frihetsbegreppet är ju centralt i båda böckerna.
Mm. Ja. Och det har liksom legat och gått länge.
Ja.
Och 2012 då kom Lyckliga i alla sina dagar, om pengar som undertiteln är Om pengar som människors värde. Och då blev det massmedialt igen. Den satte igång en debatt, och du beskriver hur pengars värde systematiskt bedöms som viktigare andra värden, och hur reklamen inte längre säljer varor utan känslor. Alltså en kritik mot vårt konsumerande. Och då är det ju ödets ironi att du är uppvuxen i Sveriges Mekka för konsumtion, Ullared. Och det är alltså inte nog med det. Familjen lär ju ha räddat GKs från att brinna ner också.
Ja, jag upptäckte att lagret på GKs brann en helgmorgon.
Var det du som upptäckte det?
Ja, i vår familj var det. Det kan hända att det var många som upptäckte det, men vi ringde i alla fall.
Så att det alltså tack Nina Björk, att det där finns. Du har varit redan hoppas, många semestrar.
Hoppas inte det är min största insats för Sverige.
Men det är lite ironiskt. Och samtidigt som, som den här boken kommer ut så skriver du också en artikel som kritiserade med heminredningshysterin och drömmen om ett vackert hem. Och då så skriver du att det är där det är skitdrömmar. Och det blir också lite rabalder runt om detta. Och under dessa år som du har publicerat dig så har du ju fått en hel del priser och utmärkelse. Mer än 10 stycken.
Oj då.
Ja, jag har räknat. Jag tror det är 12.
Oj, vad fint.
Ja, det är det. Det är fint för det är fina priser och utmärkelse. Och den senaste är ju då Leninpriset som ges till en författare eller konstnär som verkar i Jan Myrdals samhällskritiska och upproriska tradition. Och du får det priset för att, och då, det som jag fastnar för i motivationen är att hon har en unik förmåga att alltid ta motståndarens argument på allvar utan att feltolka eller tillskriva dolda motiv och frilägger på så sätt grundstrukturen i det liberala tänkandet. Och det tycker jag är denna boken.
Ja, men vad roligt att du tycker det. För jag tycker verkligen att jag ansträngde mig för att inte måla en nidbild av fienden. För att det blir ju... Alltså då är på sätt och vis förvinskar man även sig själv. För då säger man inte att... Då bemöter man inte de bästa argumenten. Och då kanske man inte har några riktiga bra argument. Alltså, så att, och det är väldigt ofta vi gör så nu tycker jag. Bara de senaste åren tycker jag att det har ökat. Att man målar upp en... Ja, men de, man kan säga om sin motståndare. Den hatar frihet. Eller den, saker som... Nej, det är nog inte därför man blir kanske fundamentalist eller sådär. Utan det är väl andra saker som gör det. Plus att man ofta tillskriver just de här dolda motiven. Du säger det här, men egentligen så vill du det här. Mm. Eller du säger det bara för att du har en annan agenda eller sådär. Och en sak som jag tänkte innan jag började skriva den här boken var att jag ville låta resonemang och argument stå i högsätet på något sätt. Alltså, för att jag också tror att många människor är trötta på, om vi säger Twitter, som den sortens debatter som uppstår i det korta formatet. Och det behöver det inte göra i böcker och i tidningsartiklar och så vidare. Men det har en tendens att sprida sig och att man positionerar sig och man säger det är ett ont läger, jag tillhör det goda lägret. Och och så glömmer vi att just argumentera och ge skäl till sina åsikter.
Ja, för det tycker jag... Alltså du vänder ju inte bara på stenar, du gräver under dem också. Alltså det är inte bara detta här att påpeka en sak, utan du argumenterar varför det är så och varför du tycker så.
Ja, det är min vilja i alla fall.
Och nu så ska vi börja prata om boken.
Ja.
Och då, Nina.
Och det har vi ju redan varit inne på lite grann. Men nu ska vi dyka ner i själva boken, tänkte jag. Om man älskar frihet. Och då tänker jag, det är ju inte så ofta man hör folk säga att man hatar frihet. Vem älskar liksom inte det? Och det är liksom svårt att säga emot. Vi gillar frihet, vi gillar olika... Vi vill att alla ska ha det rättvist. Eller? När jag läste den här boken så tänkte jag att du synar liksom de här sanningarna som ligger i de här begreppen. Som är liksom, som känns positiva och som verkar rättvisa och logiska. Men då synar du dem och ifrågasätter att ja, de är kanske inte så logiska eller naturliga som vi har tänkt.
Ja, alltså jag tänker jag att de här värdena som du pratar om, som vi säger oss stå för, jag menar inte att det bara är skitsnack eller att de kan vi strunta i eller sådär, utan jag tycker ju verkligen att de är värda att ta på allvar. Demokrati, jämlikhet, alla människors lika värde, individualism i betydelsen att varje person ska få utvecklas efter sitt eget, sin egen lust och vilja och så vidare. Men det får inte bara bli honnörsord utan innehåll, och man måste hela tiden återvända till de där orden och se vad kräver de. Och då får man kanske lite som jag gör ibland liksom låtsas att man inte redan vet vad de är. Mm. För att då blir man blind på de sätt som de inskränks och inte förverkligas i vårt samhälle. Mm. Så det är ju en återbesök till tomma ord som jag vill fylla med mening och vända och vrida på och dra ut i sin förlängning. Och vad innebär det egentligen och så. Mm. Så på det sättet så har jag ju mycket gemensamt med den ideologi som jag samtidigt kritiserar, liberalismen, i vad det gäller de här värdena.
Det är kul med de här, alltså när du säger tomma ord, att ofta är det, jag tänkte på de här begreppen som, ja men så, det ska vara lönt att studera. Om man jobbar hårt ska man få lönt för mödan. Det är sånt som jag har hört och som många slänger sig med och som jag tror är lätt att acceptera. För ja, det låter ju rättvist. Om man kämpar hårt ska man väl få mer. Och i den här boken så, ja men vi kan ju börja i det här, i ditt första kapitel om meritokrati. Där pratar du lite om det här, ja men vad rättvisa är. Och är det de som når till toppen, har de förtjänat det?
Mm. Jag har med meritokrati diskuterat det i första kapitlet för att jag menar att meritokrati är vår tids främsta legitimering av ojämlikhet. Vi lever ju i ett ojämlikt samhälle och samtidigt som vi förkastar gångna tiders ojämlika samhällen. Och när vi gör det då och säger att det var fel att en aristokrati kunde styra, eller slavsamhället var fel, eller feodalsamhället eller sådär var fel, så skulle man kunna tänka att vi då nu tycker att vi ska ha ett jämlikt samhälle, vi ska ha att alla är lika mycket värda, inte bara att vi säger det utan att alla verkligen får lika mycket fritid, lika långa liv, lika mycket makt över sin vardag och lika mycket materiella resurser och pengar att röra sig med. Men så ska vi ju inte ha det, utan vi ska ju ändå ha en hierarki, menar de flesta. Och vi ska fortfarande ha olikhet i utfall, som det heter nu då, för att ojämlikhet har fått en dålig klang. Men skillnaden är ju inte, alltså det är ju samma sak, vi ska ha ojämlikhet eller olikhet i utfall. Men grejen är då att det ska vara rättvist nu. Och det var det inte för att man kan inte hjälpa om man föds i adel eller om man föds som allmoge eller om man föds som man eller kvinna eller svart eller vit. Det är ingenting som individen själv kan påverka. Och om de sakerna ger utslag då i den här olikheten utfall, alltså gör människor ojämlika, så är det orättvist. Och då kan vi ta avstånd från tidigare historiska ojämlikheter. Mm. Samtidigt som vi kan omfamna ojämlikhet nu, för den ska vara rättvis, för det är bara individens, som du säger, hårda arbete, egna val, beredd att lägga, att kämpa, är man beredd att kämpa så ska man kunna klättra.
Mm. Ja, det är väl därifrån ordet kommer också, eller hur? Att det är ens meriter som ska avgöra vart man liksom placerar sig i den här pyramiden.
Ja, och då, så om man tänker efter de där sakerna, att bara saker som individen själv ska påverka, hennes eller hans då meriter, ska avgöra positionen i samhällshierarkin. Så vet vi, och det vet även de som försvarar meritokratin, att klassbakgrund är väldigt, väldigt avgörande faktor för framgång i skolan till exempel, där man ju meriterar sig. Och att föräldrarnas utbildningsnivå är den enskilt viktigaste faktorn för om en elev själv kommer att studera vidare på gymnasium och universitet eller inte. Och man väljer ju inte vilka föräldrar man föds av.
Nej, precis.
Så att redan där är det någonting konstigt som vi då är medvetna om, alltså även meritokratins försvarare, och därför säger att barn ska tidigt börja på förskola och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där man ska parera de här olikheterna som följer med från hemmet.
Du har ett intressant liksom tankeexperiment där du pratar om just barn och föräldrar. Och där du tar en roman, eller hur, som exempel. på hur man skulle kunna göra då för att...
Ja, det är, du tänker på meritocracy som boken som myntade uttrycket.
Nej, jag tänkte faktiskt på, för det var en science fiction bok.
Ja, det är den.
Det var den.
Ja. Ja, men den kom 1958 och då blev det här, då fick det ordet genomslag, men samtidigt så var ju det en dystopi, den boken från 58. Men han menade att man i det samhället hade insett att föräldrar påverkar sina barn och att det är orättvist. Och därför så skulle man testa alla treåringar och de som hade talang skulle få gå på speciella institutioner. Så var inte behöva dväljas då med föräldrar som kanske själva inte hade utbildning och som inte kunde ge den rätta stimulansen. Och i förlängningen av tanken på att föräldrar påverkar sina barn så att det blir orättvist i tävlingen i skolan sen, ligger ju, den tanken finns faktiskt bakom till exempel förskolan. Och, för när man säger att vi ska tidigare lägga förskolestart och så vidare, så är det ju ofta ett argument att vi ska kompensera för hemmen. Så att föräldrar blir ju skadliga för barn om man tänker tanken ut. Så skulle det bästa vore det bästa för en rättvis tävling att alla barn uppfostras på institutioner av utbildad personal där som behandlade varje barn
exakt likadant.
Mm. Det är en väldigt otäck tanke som jag inte tror att många håller med om.
Men man hoppade ju lite när man läste det.
Något förslag om att förskolan skulle börja, obligatoriska förskolan skulle börja mycket tidigare.
Ja.
Varför man då skriver
ja,
det?
Ja, jo, det blir ju... Om man är medveten om det här, vilket de flesta är, om klassskillnaderna och orättvisan i det, så, och samtidigt vill ha den här tävlingen, så blir ju det, ligger ju det i förlängningen. Mm. Och sen också, egentligen om man säger att den här tävlingen då, om meriterna ska vara fullständigt rättvis, i meningen att det bara är individens egna val och egen, om han eller hon är beredd att anstränga sig hårt eller inte, så ligger ju också en tanke att det har då föds vi alltså likadana. Vi har lika stor förmåga att utveckla just de talanger som just vårt samhälle prisar och tycker är värda med pengar och hög status. Alltså kognitiv intelligens mer än praktisk till exempel. Hjärna mer än hand. Och det vet ju nästan alla också. Alla som har gått i skolan eller har barn som går i skolan. Så vi vet ju att det tar väldigt olika lång tid för barn att lära sig någonting. Och en del har den där lättheten att lära sig och kan sitta en kvart inför ett prov och en annan har svårt att lära sig och behöver 3 timmar. Men när provet väl ska bedömas av läraren så vet ju han eller hon inte vilket barn som har lagt ner 3 timmar och vilket barn som har lagt ner en kvart, utan den bedömer ju bara resultatet. Så om meritokratin ska vara rättvis så måste vi egentligen också säga att vi är genetiskt likadana. Det tror jag inte heller vi tror.
Nej.
Men det här liksom passerar för att vi inte tänker igenom vad är det vi... En så viktig sak som hur vi legitimerar ojämlikhet på 2000-talet, det är egentligen fullt av dimridåer. Mm. Men vi accepterar det för vi orkar inte tänka på det. Det blir för svårt om vi skulle säga att nej, men arv ska verkligen inte spela någon som helst roll. För det tyckte vi var fel när det gjorde det för. Men vänta lite, vi är ju inte genetiskt likadana. Men jag vill ju ändå att samhället ska vara en hierarki och inte planmark. Strunt i det. Så jag försöker att vi inte ska strunta i det utan visa på
exakt
vad det kräver.
Det är ju intressant det här med talang och begåvning också som du var inne på. Att man har ju hört det här bara, om du har talang så bara du jobbar tillräckligt hårt så kommer du nå ditt mål. Att det som krävs är, ja men om man har en begåvning så jobbar man tillräckligt hårt så kommer man bli framgångsrik. Men du slår ju lite hål på det med dina argument. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, men dels är det där, alltså begåvning, talang är ju medfödda saker som vi inte kan påverka. Så att då borde inte de ha någon betydelse för utslaget om vi nu är emot den ojämlikhet som kommer ur arv. Och sen är det ju också en slump. Alltså jag tänker, om vi bara låtsas att vi inte var här och nu och inte var de vi var, så här att vi tänker ett samhälle där det var jätteviktigt att vara fysiskt stark, för det var så det samhället försörjde sig. Skulle vi tycka att det var rättvist? Män är ju som grupp mer starkare än kvinnor. Skulle vi tycka att det var rättvist att den som hade den här fysiska styrkan fick mer mat eller behövde inte göra tråkiga saker eller fick leva längre eller fick, ja, det hade vi antagligen inte tyckt, för det är bara en slump vem råkar vara stark. Mm. Och män råkar till exempel vara stark, det är ingen som har valt, och i vår tid så är det här att sitta stilla, koncentrera sig, kunna omvandla information och förmedla det i text och vara duktig på siffror och förstå, det är bara en slump vem som kan det. Mm. Och vem som har talang för det, och varför ska den som slumpen få bestämma ett utfall som ändå är väldigt viktigt, för det handlar ju inte bara om var man, vilken lön man får, utan det handlar ju faktiskt också om livslängd, alltså mm. att människor som har pengar och utbildning lever 8 år längre i en rik Stockholmsförort Danderyd jämfört med en fattig som Vårby, tror jag det var. 8 år längre i livslängd, det är stora saker liksom. Mm. Och också hälsa, så om man har ett fysiskt krävande jobb så får man ju ofta smärtor och en kortare period av frisk kropp som äldre person.
Nu när jag läser i Dagens Nyheter nu i dagarna om coronan, dödsfall som hade dött i corona. Och då är det ju, de hade efter utbildning, och då är ju grundskola, det har ju högre tal än eftergymnasial utbildning. Alltså då är det fler som har dött i corona som har bara grundskoleutbildning än de som har eftergymnasial utbildning.
Ja, men om man tänker så, men du vill ju ha den här pyramiden. Nu är det ju ingen som säger jag vill att de ska dö tidigare.
Nej,
men det är så.
Ja, det är
så. Och även när det inte är corona så är det så. Mm. Och det tycker du är det motiverat av att man har studiebegåvning? Alltså, jag menar, jag tror inte att någon egentligen, det är människor, det är väldigt sällan onda och elaka, så det tycker man inte, men jag tycker att det är många saker som passerar som att det är helt självklart att vi måste ha en pyramid. Och att ingen skulle anstränga sig om den inte fick en högre belöning än någon annan. Och belöningen kan inte vara glädjen i arbetet i sig, utan det måste vara det här med pengar och status och andra saker. Mm. Mm. Och detta har med meritokrati och det som är lite luddigt där egentligen om man tänker igenom det. Men jag menar att det också har med frihet att göra faktiskt, för att de här sakerna som vi har pratat om nu, att leva länge, att vara frisk, och kanske också att få respekt från sina medmänniskor. Allt det där är ju grundläggande mänskliga behov som faktiskt alla vill ha. Mm. Och om det är så att vi har knutit dem där, att få de behoven lättare tillfredsställda när man har vissa positioner än andra, då vill alla göra det. Då vill alla fylla de positionerna. Så om vi säger till exempel att hjärnans arbete ska belöna mer än handens arbete, har man då en möjlighet att syssla med hjärnans arbete, så kanske man försöker göra det oavsett vem man är, oavsett ens personlighet, oavsett ens lust, för det är där man får grundläggande behov tillfredsställda. Så på det sättet inskränker det här olika belöningar också individens frihet faktiskt, och utgår från att vi är naturligtvis olika, men de olikheterna kommer ganska högt upp. Från början är vi ju lika, vi vill ju ha de här ett gott liv där jag känner att jag kan påverka min vardag, jag vill ha respekt för mina medmänniskor, jag vill kunna åka någonstans på semestern, och så jag vill liksom ha den friheten, och så, ja, då ska du välja det här yrket, då är det inte liksom personligheten, utan det är mänskligheten i oss, alltså det gemensamma, så vi nästan minskar friheten på det sättet. Jag har något citat av Ulf Kristersson där han säger att hans kompis hade sagt till sin unge som gick ut nian och skulle söka till gymnasiet att välj vad du vill, välj vad ditt hjärta är fullt av, så länge det inbegriper matematik, kinesiska och datavetenskap. Ja, det var ett konstigt frihetsbegrepp.
Ja, det är mycket valmöjlighet.
Ja, det var, ja. Men han har ju rätt. Jag menar, det är väl de ämnena man ska studera om man vill vara säker på att få ett arbete och få den här materiella tryggheten och kanske status också. Men det säger ju samtidigt att det är det du vill ha, och då måste du välja de här yrkena, så det är ju inte, eller de här ämnena, så det är ju liksom inte en ordentlig individuell frihet.
Nej, det är det ju inte.
Ja, man är ju också så styr, tänker jag, av vad samhället tycker eller vad de behöver för talanger. Ja. Och liksom belönar en det man själv kanske är bra på.
Ja, jag menar att man det blir ju en styrning som inte är grundad i min personlighet. Men sen tänker jag att det finns inget samhälle historiskt eller i framtiden där alla människor kan göra precis vad de själva vill. Och ja, men jag är en sån här person så jag vill göra det här. Det är inte så jag menar. Men jag menar att vi kan inte ens diskutera, för vi har inte ekonomisk demokrati, så vi kan inte ens diskutera vad tycker vi att vi ska ägna oss åt och vad tycker vi, vilka arbeten behövs. Och vi har heller inga mekanismer som fördelar arbete så att vi kan dela på de tyngsta arbetena och sen. Och vi har inte möjlighet att arbeta mindre fast vi har fått all maskinell utveckling och produktiviteten höjs, för att vi måste hela tiden producera och konsumera mer. Så att det är inte heller frihet i någon egentlig mening.
Då kan jag köra vidare med demokratikapitlet som jag har tittat på. Eller, vi har läst hela boken.
Ja, det har vi.
Underbara läsare.
Vi delar upp det lite grann.
Ja, det gör vi. Alltså, detta året så har vi ju ett demokratiår. Det har ju med demokrati att göra. En man, en röst som kan påverka samhället. Och du har ju ett kapitel om det. Jag kände en liten ledsnad när jag läste det kapitlet. För det känns som om alltså den här demokratin med att rösta för att du har röstat på en representant som ska föra din talan. Mm. Och jag litar på dig. Jag röstar på det partiet som jag tycker att där jag lägger min röst där, för de kan föra min talan. Som har så svårt att jobba, alltså det har så svårt då gentemot kapitalismen och den här globala ekonomin. Vad tycker du, Nina Björk?
Jo, men det är klart att, jag menar, du ska inte bli ledsen på hela den politiska demokratin.
Ja, bland det är jag. Det har jag gått och tänkt på länge. Ja. Alltså jag känner den här vanmakten.
Ja, men det tror jag att väldigt många gör. Det tror jag att väldigt många gör. Jag tror att högerpopulismen är en reaktion på den vanmakten. Mm. Och den känner man ju utan att vara högerpopulist också. Men alltså jag tänker att när vi har en politisk demokrati men inte en ekonomisk demokrati, och vi har samtidigt ett kapitalistiskt samhälle där ekonomi och kapitalägare bestämmer väldigt mycket, så blir ju demokratin beskuren i avgörande sätt. Och ju mer globalt kapitalet har blivit, ju tandlösare blir ju den politiska nationella demokratin. För att ett företag som verkar i ett land och så tycker de att här var det lite för höga arbetsgivaravgifter eller för hög skatt, eller här var det för bra arbetsvillkor, eller här kan vi inte maximera vår vinst på samma sätt som om vi placerar vårt företag i något annat land. Vi kan ju göra det, och det blir en väldig, det behöver inte ens uttalas, men det gör det väl ibland, utpressningsförmåga som kapitalet har. Och det är inte heller så här att en vanlig människa, en vanlig löntagare kan tycka liksom, elaka kapitalister, elaka krösus, sorkar, vi vill ändå inte ha er, stick, eller nej, vi vill att det ska vara hög beskattning, vi vill att facket ska ha starka rättigheter i det här landet, vi struntar i hur ni gör, för att vi alla försörjer oss på lönearbete som bedrivs, inte inom offentliga sektorn tidigare, men numera också där, som bedrivs för att företagen ska gå med vinst. Så det ligger ju i den enskilda individens intresse att företaget stannar i Sverige, samtidigt som den enskilda individen kan säga men jag skulle egentligen vilja att vi hade en högre bolagsskatt, eller jag skulle egentligen vilja det ena och det andra politiskt, Men det går ju inte, för att då kan jag bli arbetslös och då kan inte jag betala min hyra och min mat. Så att vi är ju väldigt involverade i att kapitalets intressen är också arbetarnas intresse. Mm. Och allt det där leder till just en känsla av vanmakt, tror jag. Och en känsla av att vara bakbunden. Vilket den politiska makten är. Den är bakbunden av den ekonomiska makten. Och
sen tycker inte jag det bara handlar om pengar, utan det handlar ju om hela miljön också. Du har som ett exempel om de här 250 företagen som var det en tredjedel av koldioxid.
De står för så enormt mycket av utsläppen. Ja,
jag menar 250 företag är väldigt lite globalt.
Ja, ja, ja.
Det är liksom helt orimligt.
Ja.
Känner man ju.
Ja, men där kan man tänka så här att, men för jag menar att vi ska, i mitt idealsamhälle så finns det också en möjlighet för folket att bestämma över produktionen, över arbetet. Och det betyder inte att jag tycker att vi ska bestämma om allting gemensamt. För man brukar ju säga att det står ju emot individuell frihet då. Ska vi ha folkomröstning om vad du ska döpa dina barn till eller vem du får gifta dig med eller så. Men jag menar att de instanser som har makt över andra människors liv och försörjning, de instanserna bör också vara möjliga för folket att kontrollera i en fulländad, kanske aldrig demokratin blir, men i en mer utvecklad demokrati. Så på det sättet så borde vi kunna ha makt över produktionen, så att vi, för den betyder så mycket för oss, och då ska vi också kunna ha inflytande. Nu säger man ju att vi har inflytande genom vår konsumtion. Alltså att vi väljer vad vi köper, och på det sättet uppmuntrar vi ett företag eller dissar det eller så. Vi väljer att inte. Och det är klart att det finns väl en viss konsumentmakt, men då den, om vi ser det som ett sätt att utöva inflytande eller makt, så är ju den villkorad, den rösträtten så att säga, är ju villkorad till penninginnehav. Så att den som har mest pengar bestämmer mest på marknaden och sänder flest signaler, som det heter till på ekonomspråk, sänder signaler till företagen om vad de vill ha och så vidare. Och det är ju inte så vi uppfattar rösträttens i vanliga fall, att den ska vara skiktad efter penninginnehav, inte den politiska rösträtten, men den ekonomiska rösträtten, om vi säger så, den är ju de facto skiktad efter pengainnehav, förmögenhet.
Det kapitlet tar du också upp några exempel som jag tyckte var intressanta, som det är plikt och moral. Det pratar vi ju väldigt lite om. Plikt och moral, och det är de här blodgivarna som gav blod gratis. Men sedan så när de fick ersättning, så blev det inte lika intressant, därför att du kände att du gjorde något gott som medmänniska. Men om du fick betalt, då försvann den känslan av att jag har gjort en god gärning. Och det är lika så slutförvaring av atomavfall i Schweiz. Där man också kände, för jag får ersättning för detta här. Nej, då är jag inte lika intresserad, för då har det ju liksom gått ekonomi i det.
Då var det som att man gjorde en folkomröstning först, när man inte, en by där man inte skulle få någon ersättning. Och det var fler som ville det än när man gjorde samma folkomröstning för att kolla när man skulle få ersättning. För då var det som att de mutades. Jaha, det tror jag att jag går att köpa. Men jag vill göra det här för att jag vill det. Men jag tyckte det är Michael Sandel heter han. Som har de här exemplen i sin bok. Vad som inte kan köpas för pengar. Och jag blev glad över dem och förvånad. För att han verkligen kunde visa att pengar är inte helt oskyldigt inslag, att när man tar in pengar så förändras någonting, och att det faktiskt kan finnas en moralisk drivkraft hos människor som inte vill ha betalt helt enkelt. Annars är det alltid what's in it for me, vad tjänar jag på det? Alltså det ska vara vår första fråga.
Det är upplyftande ändå att påminnas om det. Jag tänkte på det också när jag läste, att jag ville säga, just det, man kan ju också bara vilja hjälpa någon annan, eller prata lite om så att en lön för möda eller vad det nu kan vara, inte behöver vara pengar så här på kontot, det kan vara ja, men lycka eller
alltså en tillfredsställelse.
Det låter lite flummigt, men
jo, nej, jag förstår vad du menar, men det är tillfredsställelse. Det var,
exakt, exakt.
För sitt eget ego, jag har gjort någonting bra.
Mm.
Ja, men det är så konstigt med just det där med att utbildning ska löna sig. Att man vet att löna sig betyder utbildning ska ge en högre inkomst. Inte att utbildning ska löna sig så att när jag går en utbildning så ska jag känna att det är meningsfullt. Att det är roligt i sig, att jag lär mig någonting. Att det här var, för vi har bara översatt det till utbildning ska löna sig. Alltså utbildning ska ge pengar. För att det är så ett instrumentellt värde. Alltså man gör det för att få någonting annat. Och egentligen så tror jag att alla människor vet att det man gör i sin egen, som är roligt i sig, är de viktigaste och bästa sakerna. Alltså det är ju inte så att vi vet ju det. Att det man gör för att man inte får någonting som ligger utanför det är det viktigaste. Och utbildning kan faktiskt, men det kanske är för att det är ekonomer som skriver de här böckerna. Ekonomer kanske har så fruktansvärt tråkig utbildning, men jag som har gått litteraturvetenskap och idéhistoria och sådana humanistiska ämnen. Vi vet ju att det är roligt.
Ja,
och nu i och för sig så får ju inte vi så väldigt mycket mer pengar heller. När vi är klara.
Det var roligt när vi gick och studerade.
Ja.
Jo, men jag menar det jämfört det med att arbeta på ett, till exempel ett fysiskt hårt arbete, kanske i en lokal där man inte ser dagsljus. Då tycker inte jag att man skulle behöva så mycket mer belöning i form av pengar för att istället läsa på universitetet.
Det hade varit kul att höra alltså hur den här boken, var boken kom ifrån liksom.
Ja, jag tror jag pratade lite om det. Man vet aldrig efteråt varför man började skriva en bok, för att man vet inte ens när man börjar, utan det är någonting som finns. Och jag har inte ens tänkt på det som du sa, att frihetsbegreppet behandlar jag ju i min avhandling också. Började den här boken då, eller alltså man vet inte, men jag tror att det var två skäl. Dels det här att jag ville argumentera, resonera, logik. Saker som i det offentliga samtalet har glömts bort till förmån för sådana här berättelser om är du på ond eller god sida och mörka krafter och sagometaforik liksom. Eller också ett vanligt argumentationssätt nu, jag har den här erfarenheten, alltså har jag rätt. Eller jag har den här identiteten, därför så bör ni lyssna på mig. Eller så. Så att man kommer tillbaka till resonemang som man kan dela, för att de bygger på logik och argumentation helt enkelt. Att jag ville skriva den sortens bok. Och sen de här värdena kanske för att jag kände att de missbrukas så ofta. Så att jag ville undersöka värden som jag själv tycker är viktiga. Jag är ju vänster och det har väl lite grann blivit så att vänstern har fått ta jämlikheten och så har högern tagit friheten som sina värden. Och så tycker vi då att de är lite löjliga. Ni tror att frihet handlar om att köpa jättemånga olika, välja mellan jättemånga olika chips. Eller numera välja skola för sina barn eller så. Men frihet är, det är ju löjligt. Och så glömmer vi, vilket det gör vi ju inte, men liksom om jag hårdrar så här, så glömmer vänstern att frihet är jättefint och viktigt värde och ingenting som man egentligen kan säga handlar om att välja chips. Det är ju, och att liksom ta tillbaka det där begreppet och se det från ett vänsterhåll, för frihet är ju oftare ett högerord.
Ja, men det är det ju.
Det var nog också en av anledningarna till att jag ville skriva den här boken. Den började nog i det där som alltså boken börjar med att jag skulle delta i ett samtal om jämlikhet på ABF-huset i Stockholm. Och där bara frågade, men vad är era moraliska skäl? Inte så att det är effektivt eller någonting, utan vad är era moraliska skäl att några människor ska ha det bättre än andra? Och när jag sa det så sa en av de motdebattörerna där, vi vet vilket samhälle Nina Björk pratar om, ungefär som att jag ville ha Sovjet. Och då kände jag, men det här är någonting som är liksom, gå inte i den här riktningen, tänk inte på de här sakerna, vi måste sätta upp en varning för att om man bara ställer den frågan, vad finns det för moraliska skäl att någon ska ha det bättre än någon annan? Det är egentligen svårt för någon att säga. Bara, sen kan man säga, ja, men om det inte hade varit så hade ingen ansträngt sig. Jag tror inte på det, men visst, det kan man tro på. Ingen hade ansträngt sig, vi hade inte fått någon utveckling. Alla hade bara legat och sovit eller så. Men just moraliskt så är det egentligen svårt att besvara den frågan. Ja, det började det också. Liksom att, ja, men det här ska jag skriva. Men då visste jag inte om jag skulle skriva en artikel eller en bok eller vad det var. Det var någon slags utgångspunkt där också.
Mm. Mm, det är spännande att höra. Men jag tänkte bara fråga lite om språket och liksom så, kompositionen i boken. För som Eva sa så, vi får ju erkänna att vi inte läser jättemycket så.
Men är ni inte bibliotekarier?
Jo, vi men vi är läser det. Ju roman.
Nej, men vi har ju olika.
Sakprosa.
Nej, inte mycket.
Man har ju sina olika intressen liksom. Och ja, alltså det har väl hänt att jag har läst.
Jo, nej, men det är klart.
Men vi diskuterar att vi, så här, vi är inte så vana vid att läsa böcker om så politisk teori kanske.
Nej.
Men det vi tänkte på var att språket ändå kändes så väldigt så vast och att det hände mycket. Och du har liksom ett tilltal som är väldigt så, ja, men du tilltalar läsaren väldigt mycket. Och det är inte liksom så en vägg av text.
Nej, men vad skönt.
Ja.
Jo, men för att det är ju, i och med att den är resonerande och argumenterande, så kan man ju uppfatta det som ganska tungt om man inte är van och mm. och gå ner i en tanke, utan man är van vid att läsa fakta, kanske även i sak, alltså om man inte läser roman kanske man är van att läsa fakta, eller, men den här är ju mer filosofisk i betydelsen. Mm. Vad innebär det här, vad betyder det här att man gräver och gräver liksom, och mm. försöker kristallisera ut, någonting ska utkristallisera sig som inte är klart från början, och jag förstår att man kan uppfatta det som tungt och det, men jag brukar tänka att egentligen kan man skriva om hur svåra saker som helst, så att vem som helst kan läsa det om man skriver tillräckligt lätt och inte jargongigt och inte använder ord som inte betyder något för någon annan eller sådär. Men samtidigt som jag känner att ju fler böcker jag skriver och ju mer jag läser, jag blir ju konstigare jämfört med andra människor. Alltså för att jag kan ju på heltid ägna mig åt att tänka och läsa. Och det är inte så många som gör. Och då kanske inte jag förstår hur det är att läsa en bok som jag vill att vem som helst ska kunna läsa. När man inte är van att läsa.
Mm.
Alltså lite van att läsa är man väl om man läser böcker överhuvudtaget. Men, mm. ja.
Jag tänkte på en lite som att det känns som att du pratar med en. Det är också ibland som att du säger, okej, okay, nu måste vi bara ta en paus så jag kan så här, få ur mig det här. Du har små, små raseriutbrott.
Ja, ja.
Men kom det liksom naturligt, eller hur, var det svårt att hitta språket till boken?
Nej, nej, det är det inte. Eller var det inte. Jag tycker att jag försöker alltid ta läsaren vid handen och säga, och så liksom tänker på det så. Att nu ska jag visa dig någonting här som jag har tänkt på. Jag ska visa inte bara resultatet av vad jag har kommit fram till, utan hur min tankeprocess har sett ut och hur jag började med den här och sen kom det här. Och så, liksom, jag vill väldigt gärna vara pedagogisk. Svårigheten är väl att veta, alltså när man själv har tänkt länge på någonting så har man ju gjort det. Och det är svårt att veta hur. Var börjar jag med någon som inte har tänkt länge på det här? Var börjar han eller hon? Och var tar jag henne eller honom i handen? Mm. Liksom? Men jag tycker att det är roligt. En del av det roliga är att hitta ett språk för ett innehåll som jag redan tycker är roligt. Fast det har jag smält liksom, innehållet. Jag skriver ganska sent. Ja. Har läst och tänkt väldigt mycket och är ganska klar när jag börjar skriva. Och då är det språket och ja, presentationen av det hela som är det viktiga för mig. Och inte vad det ska stå för, det vet jag redan kanske ganska mycket.
När var detta evenemanget med som med paneldebatten när vi fick igång tankarna?
Det kommer jag inte ihåg. Det var länge sedan. Kanske 3 år sedan eller innan den här boken skrev.
Ja. Men då började tankarna formera sig.
Ja. Så det är bara skrivande sen är ju toppen på ett
isberg. Ja, det förstår jag.
Men så det språket är inte svårt, men och medvetet, men ändå, men roligt. Ja.
Ja, och på tal om det, så vi började ta med dig ett litet boktips. Så tänkte vi skulle avsluta med det.
Ja, jag tänkte att jag ska slå ett slag för en författare som, hon får väldigt fina recensioner ofta och så, men jag tycker inte hon är tillräckligt stor i Sverige ändå. Elisabeth, hur uttalas det på engelska? Elisabeth Strout.
Ja, jag känner till
honom. Mitt namn är Lucy Barton, vad som helst är möjligt, Olive Kitteridge och Olive igen. Hon har en till som finns på svenska, men jag kommer inte ihåg vad den heter, en väldigt gammal, den kom på Forum för jättelänge sedan. Hur som helst, allting av Elisabeth Strout är värt att läsa. Det är lätt, utan att vara banalt eller självklart. Mm. Och hon har en sån känsla för, eller det man får när man läser henne, det är att man får en väldig uppmärksamhet på allt som händer mellan människor. Som inte sägs, och som kanske inte det, de som är inne i händelserna är riktigt medvetna om att det händer. Och hon är så sensitiv för det mänskliga, känslor och låga och höga. Och sen så uttrycker hon det i ett så exakt och klart språk. Och jag tycker att hon är en väldigt fin författare. Som alla som liksom läser Elena Ferrante eller så här borde kunna gilla Strout. Det finns några av dem här i pocket också.
Mm. Och lite kärva huvudpersoner.
Ja, de är ju inte goda och enkla liksom. Men man får en... På det sättet kan man säga att som läsarens empati tränas också. För man får ändå en väldigt irriterad värme för det. Eller ja, alltså det är inte alltid så lätt att gilla dem. Men in the end så gör man det. För aha, men det här är människor liksom. Ja. Den finns kanske, Strout har ni säkert här på biblioteket.
Ja, jo, vi har dem. Ja, jag har sett dem. Jag har faktiskt så...
Stått
och hållt. Ja, exakt. Så har jag tittat på min hög som redan är liksom alldeles för lång. Så har jag tänkt, nästa gång.
Ja, men ta den nästa gång.
Men nu blev jag inspirerad. All right. Okay. Tusen tack för att du kom hit, Nina Björk.
Tusen och ville tack prata för att jag fick komma. Det var spännande att åka till Helsingborg. Ja, nästan i den här dagen var det spännande. Lund, Helsingborg, vad kan inte hända?
Fyra mil. Ja. Men då avslutar vi.
Tack och hej.